Stort tack för de presentationerna som värmer. Stort tack för kallelse att komma hit till Vasa och Österbotten igen. Som jag gör med stor, stor glädje och stor, stor förväntan. För att hålla detta anförande som jag kallat Ja till Jesus, det är ett anförande som bygger på övertygelsen att Gud söker oss, att helig ande söker oss, att Jesus söker oss. När man talar på det temat i Bibeln så använder man ofta begreppet bruden och brudgummen. Man talar om brudgummen som söker sin brud, klär sin brud etc. Och det gör man ända från första början av gamla testamentet och rakt in i mellanperioden och rakt genom hela Nya testamentet och bara ett par rader innan Nya testamentet avslutas så talas det också om bruden och brudgummen. I Jesaja så står det om brudgummen som gläds åt sin brud, så ska Gud glädjas över dig. Det är Jesaja. Jesus talar om sig själv som brudgummen i Matteus 9:15 och i Uppenbarelseboken 22:17. Precis innan slutet så säger anden och bruden viskar tillsammans: kom. Kom. Och nu är det här inget särskilt katolskt eller något högkyrkligt trams och hittepå eller sånt där. Detta finns också i segertoner. Jag bara sjunger från en sång som ni kan allihopa. Vi kan kanske köra den där så, om vi får se. Det är segertoner 323. De kommer från öst och väst. De kommer från stormigt hav. Vann som segerlön. Tack så hemskt mycket för det. Och nu är ni helt säkra på att ni får sjunga detta utan att det här får några svårartade följdverkningar. Jag har gjort en bok som heter Ett år. Nej, det heter den inte. Den heter Ansikte mot ansikte. Samtal om kristen tro. Det är ett samtal med broder Wilfrid Stinnesen. Han är ursprungligen karmelitmunk från Belgien. Han är sedan 1966 bosatt i Skåne i ett litet kloster. Och där sitter han och skriver böcker. Han har skrivit 30 böcker ungefär. Och de är oerhört populära i Sverige och i många, många, många andra länder. Han är översatt till mer än 30 språk. Det innebär att en gammal munk så hög, 84 år gammal, från Belgien som han bryter på en viss sån här fin... Nu har jag brutit österbottniska två dagar, så nu kommer jag inte på hur man bryter på belgiska. Men han talar med en viss liten dialekt och han sitter där ute och har skrivit alla dessa böcker som har översatts till mer än 30 språk. Och denne lille munk är utan någon som helst konkurrens förmodligen Skandinaviens, i vart fall Sveriges mest kände gudsman i världen. Han och jag har gjort en bok tillsammans, halleluja. Jag har suttit och talat med honom i ett år och under de samtalen så kommer vi in gång på gång på detta med bruden och brudgummen. Och jag säger till honom en gång vid ett tillfälle: det är en väldigt vacker bild det här med bruden och brudgummen. Så tittar han på mig och säger: Göran, detta är ingen bild, detta är verklighet. Och han menar det, för så här säger han på ett ställe: Gud kommer med ett fantastiskt erbjudande. Han vill faktiskt gifta sig med människan. Han vill faktiskt gifta sig med människan. Det är ett slags frieri. Att inte acceptera detta eller att bagatellisera det eller ännu värre att håna det så som människan nu för tiden lätt gör. Det är den stora synden. Att inte öppna sig för Guds, för detta, att inte låta sig älskas av Gud. Så, Gud friar. Men när Gud friar till oss så vet vi ofta hur, eller så vet vi hur svaret ofta blir. Dels finns det ju en liten grupp som svarar bestämt nej. Ett, du finns inte. Två, om du finns så bryr vi oss inte om dig. Och vi tycker väldigt illa om dig, hur du än är. Så svaret är nej. Stick och kom aldrig mer igen. En mycket liten grupp. Men de finns ju och de är väldigt högröstade. Så finns det en mellangrupp som är alla dessa bra människor som liksom längtar lite grann och som gärna liksom skulle vilja ha liksom någon slags förhållande med Gud, men gifta sig med Gud. Ja, om de då kommer från Malmö där jag kommer ifrån så skulle de nu säga ungefär som så här, nja, jag vet inte. Jag känner det inte så bra och så har man sagt att man får inte ha kul när man är med dig. Och så jag får nog tänka på den saken, kan du komma igen om en månad? Och så har vi då de som frimodigt säger ja. En del gör det med en stilla viskning och en säger det med ett triumfatoriskt ja, äntligen. Får jag gifta mig med Gud? Jag ska tala om detta glädjerop, om detta ja ikväll. Och jag ska börja med min väg till Jesus. Och där måste jag tala lite självbiografi, men det ska inte bli mycket av den varan. Men några ord i vart fall om det. Jag är född vid en tid då det var naturligt att man sa att man var kristen även i Sverige. Jag växte upp också i ett kristet hem, och det var ju inte alls konstigt, för alla var ju kristna, i vart fall alltså vanekristna så att säga. Men vi var lite mer än vanekristna i mitt hem, därför att min mor sjöng i den stora 1400-talskyrkan i Malmö, Sankt Petri kyrka, om söndagarna i kyrkokören, och det innebar att jag fick följa med min goda moder till kyrkan på söndagarna. Och det innebar att jag fick lära mig hur det är i en svensk 1400-talskyrka, hur det luktar, hur det ekar, vad man gör och vad man inte gör. Och jag tyckte om att vara där. Jag tyckte om att vara med. Och jag tyckte överhuvudtaget att det var väldigt intressant med religiösa saker, och jag var väldigt fängslad av det mystik väldigt tidigt. Det här, jag var med andra ord kyrkvan. Jag blev en kyrkvan ung gosse. Detta hängde upp i tonåren. Ingen som kände mig vid den tiden, inte ens Mikael Wiehe, skulle kunna säga någonting annat än att Göran var vid den tiden. Ingen hade blivit förvånad om jag hade blivit präst eller pastor. Det var till och med så att jag gick till kyrkoherden i min församling och frågade, hur gör man för att bli präst? Jag var visserligen kär i hans dotter. Så det kan vara lite så här korsade fingrar och lite dubbel agenda. Men min fråga var seriös, och ingen hade blivit minsta lilla förvånad om jag hade blivit präst eller pastor. Jag var vid den tiden, brukar jag säga, tillvänd. Jag var vänd till korset. Jag var vänd till altaret, jag var vänd till Bibeln, jag var vänd till Jesus. Jag var tillvänd och ingen hade blivit förvånad om jag hade blivit präst. Men jag blev inte präst, jag blev istället kommunist. Och inte av den snälla sorten. Utan jag var med om att 1966 bygga upp den revolutionära kommunistiska studentrörelsen som skulle störta borgareländet i dess grus och istället bygga det underbara kommunistiska paradiset. Jag var alltså 68 redan 66. Tack gode Gud att det gick över. Och det gick över rätt snabbt. Men under tiden så hade jag ändå tagit till mig en av doktrinerna eller en av lärosatserna i den rörelsen. Nämligen Gud finns inte. Kyrkan är reaktionär. Religionen är ett opium för folket. Så 1967, 22 år gammal, så skrev jag ett brev till min församling. Gud finns inte. Kyrkan är reaktionär. Religionen är ett opium för folket och nu tar jag mitt pick och pack och går. Adjö! Och i det ögonblicket händer ju någonting som är viktigt i mitt liv. Nämligen att jag som hade varit tillvänd, vad har vi korset där? Jag som hade varit vänd till korset och Jesus och tro och altare och alltihopa. Jag vände dem och jag som hade varit på väg dit. Att kanske till och med bli präst. Jag vänder mig nu om bort från det där och går därifrån och blir i det ögonblicket bortvänd och ger mig ut på en helt annan väg än på Jesus, vägen till Jesus. Detta hände 1967 och sedan stannade jag 23 år ute i detta bortvända tillstånd. Det var under de åren jag fick ett yrke. Jag blev journalist och jag blev en duktig journalist. Jag arbetade på Aftonbladet. Jag fick Stora journalistpriset som är det finaste priset som en journalist kan få. Jag började på televisionen. Där arbetade jag i ett program som heter Rekordmagasinet. Det var den tidens största samhällsprogram i Sveriges Television. Jan Guillou var programledare. Och det var där vi bildade ett team som höll några år. Och alla tittade på det där programmet. Vi hade ju bara en kanal på den tiden. Och sedan så fick vi två kanaler. Och man fick inte titta på utländsk television för så vitt man inte bodde i Malmö och kunde se Köpenhamn eller någonstans vid norska gränsen och kunde se Danmark och något här. Men vi hade bara två kanaler och om man jobbade i det största samhällsprogrammet och hade för stora journalistpriser och hette Geo Skytte så tittade ju alla på det där programmet. Och så plötsligt så befann jag mig i en situation där jag var en av Sveriges absolut mest kända människor. Och det gick så här. Och sådant påverkar en människa. Sådant påverkar mig. Man går inte opåverkad ut ur det. Hur påverkades jag? En del av mig älskade den situationen. En del av mig älskade att strålkastarna var riktade för mig. En del av mig älskade att man blev bjuden på alla premiärer. Att när man kom på restaurang så fick man självklart det finaste bordet. Välkommen redaktören. Och så. Ska det vara någon gratis mat idag? Ja. En del av mig badade i ljus. Allt ljus på mig är en svensk filmreplik och så var det. Och den delen av mig mådde väldigt bra. Det är den delen som medfött tycks det vara har en lätthet för självberöm, själviskhet, självgodhet, självcentrering, självfixeringen. Den Göran mådde väldigt, väldigt bra. Sen så fanns det någonting annat som mådde väldigt, väldigt dåligt. Inom mig mådde jag dåligt. I mitt yttre liv så var allt ljus på mig. Jag badade i ljus, men i mitt inre så fanns det ett dunkel, ett mörker. Det här var ju en tid där det såg ut som om jag hade allt. Hög lön, jag hade en jättestatus, jag var kolossal kändis. Jag hade allt. Ändå var det någonting som saknades. Mitt liv var fullständigt fullpackat med saker. Ändå så fanns det tomrum. Jag var med andra ord djupt splittrad. Jag var djupt kluven. Jag var inte den jag ville vara. En del av mig var så som jag inte ville vara. Och jag mådde inte bra av att inte vara så som jag ville vara. Och det är någonstans där efter, det är någonstans där som jag vet att det fanns en längtan efter någonting helt annat. Och nu vet jag att jag längtade efter förvandling. Ett ord som har kommit att bli det kanske viktigaste, ett av de viktiga i mitt liv. Den 13 december 1989 så ledde detta fram, kulminerade detta kluvna tillstånd. Det ledde fram till en så konflikt inom mig. Någonting hände som gjorde att jag den dagen drack upp all sprit och alla cigaretter. Ja, all sprit i huset, och att jag satte i mig alla tabletter som fanns i huset. Och jag sjönk ihop på golvet och jag hade förlorat mitt medvetande. Jag var ensam hemma. Jag fördes på vägar som jag inte ska gå in på, till sjukhuset på natten, magpumpades och fördes till psykakut. Detta är den 13 december och här är jag så långt nere som en människa kan överhuvudtaget vara. Rent bokstavligt så handlar det om att oavsett om man bor i en fantastisk lägenhet som jag gjorde och gör, så ligger man ända på golvet, nedbajsad, nedkissad, nedspydd. I allt elände. Men jag var också vid en punkt som skulle visa sig bli en vändpunkt i mitt liv. Under den månaden som följde inträffade eller startade tre saker som kom att få avgörande betydelse för mig. Den 6 januari 1990, tre veckor senare, så hade jag premiär på ett helt nytt program i televisionen som döptes efter mig, som hette Skytte och som sedan gick i 9 år och som aldrig någonsin hade mindre än 1 miljon tittare, som hade ett genomsnitt på 1,2 miljoner tittare under 9 år. Det programmet inleder jag den 6 januari. Samtidigt går jag varje dag på behandling på psykakut. Varje morgon och varje kväll smugglas jag in och ut från psykakut. På dagarna fick jag vara på TV-huset och vara TV-stjärna, och på morgnarna och kvällarna fick jag vara på psykakut. Från det ena dårhuset till det andra brukar jag säga. Den här kluvenheten, den höll i sig och fortsatte ju sedan under flera år. Men den 21 januari hände en sak som skulle påverka mitt fortsatta liv helt och hållet. Jag var på väg ut till TV-huset, bilen stannade, jag gick ut ur bilen, det var en kyrka bredvid. 21 januari, en förfärlig tid på året i Malmö. Det bara regnar och blåser. Och det är fullständigt vidrigt, det är inte en människa ute. Ingen klok människa ute överhuvudtaget. Så jag kom in i denna kyrka och där fanns ju ingen, där fanns bara jag. Jag satt mig längst ner i det mörkaste hörnet och där knäppte jag mina händer och så bad jag: Gud, hjälp mig. Det vill säga, jag vände mig till honom som jag avskaffade för 23 år sedan. Jag vände mig till honom som inte finns. Jag vände mig till honom som inte hade någon makt och ber honom: hjälp mig. Amen. Och i det ögonblicket så inleds också min omvändelse. Jag hade varit tillvänd. Jag blev bortvänd. Och sedan blev jag omvänd. Från det ögonblicket så visste jag att jag sökte Gud. Men jag förstod ännu inte någonting som var ännu mer viktigt än att jag sökte Gud. Nämligen att Gud sökte mig. Jag var fortfarande fast i liksom den här journalistjättens fullständiga övertygelse om att det är jag som skapar allting som är häftigt och bra i mitt liv. Allting beror på min enorma begåvning och enorma talang och mitt stora mod och bla 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 bla. Så när jag nu fick för mig att jag ville vara nära Gud, ja, men då var jag fortfarande helt inne på att det var jag som skulle greja den saken. Jag skulle nu vara en duktig människa som skulle liksom få någon slags Jesus-diplom, eller jag vet inte hur jag tänker. Jag ville bli kristen, men jag var ännu inte beredd att ta nästa steg. Jag visste inte att det fanns krafter runt mig som kom att ta de stegen åt mig. Eller att hjälpa mig att ta de stegen. Det fanns en ängslan, en längtan, men det fanns också en ängslan, en slags oro. Vad skulle mina kompisar säga? Vad skulle min publik säga? Allt det där har jag beskrivit i en bok som heter Omvänd. Som numera finns i en liten behändig pocket. Jag har faktiskt sålt över 40 000 exemplar. Det är faktiskt Sveriges mest sålda kristna bok under efterkrigstiden. Vem kunde räkna med det? Inte jag. Vem kunde räkna med det som hände mig efter detta? Inte jag. Jag har beskrivit de här åren. Jag ska ge bara några episoder. När jag inledde det här programmet så var det meningen att jag skulle intervjua någon känd person. Och programmet bestod av, det var en timme långt och jag satt mitt emot en känd person från näringsliv, företagande, politik, kändiseri, kultur, vad det nu var. Och så talade jag med denna personen i en timme. I direktsändning, utan någonting annat än det vi talade med varandra om. Och det var, ansågs var fullständigt omöjligt, men vi hade kolossalt höga tittarsiffror. Efter ett år ungefär så kände jag att det här räcker inte för mig. Jag höll ju på att bli en kristen människa. Jag längtade efter att träffa någon kristen människa i mitt program. Så jag stegade upp till chefen för televisionen och sa: jo, det är på det här sättet att jag har nu övervägt att om vi skulle bredda på underlaget för programmet lite grann. Så det är inte bara program, så att det inte bara är politiker och näringslivsfolk etc. etc. Ha, så här, mycket intressant skytte, mycket berömvärt. Vi ska alltid tänka på utveckling och ha utveckling som en ledstjärna för oss. Vad har skytte tänkt på? Jo, jag har tänkt att vi kanske skulle kunna ta in ibland någon kristen person. Va? Det är ingen människa som vill titta på sådant. Ja, men sa jag, det vet du inte. Det har ju inte varit en kristen person i svensk television de senaste 10 åren. Ju. Vilket ju var helt sant, nästan. Ju. Och han fortsatte att säga nej, och då tog jag fram mitt trumfkort, nämligen jag var ju inte anställd på Sveriges Television. Jag är ett aktiebolag, jag är ingen människa, utan jag är ett aktiebolag, och i det avtal som jag har med televisionen vid den tiden så stod det att jag skulle leda det här programmet och utforma det här programmet. Och vi hade ju haft kolossala tittarsiffror, och nu sa jag till chefen att du säger att ingen vill se, men jag tror att folk kommer att se. Och nu tänker jag göra som jag vill, därför att det står i mitt kontrakt att jag kan göra det. Och så gav han upp och så sa han, okej, vem har du tänkt som din första gäst? Jag hade inte tänkt någonting. Och så bara kommer det till mig. Ulf Ekman. Det här var den värsta tiden. Det här var under sekulariseringens absoluta höjdkonjunktur. Och Ulf Ekman, alltså han var så avskydd. Och så det fanns inga gränser. Expressen kunde skriva Ulf Ekman äter barn till frukost. Och Aftonbladet startade sedan debatt om huruvida det var ett eller två barn. Ja, det var hittepå, men alltså så kunde det till. Och nu kom Ulf Ekman till mitt program och vi satt där mitt emot varandra, och jag hade nu varit sökande kristen i ett år, och jag hade för första gången läst min nya röda bibel, inte denna, från perm till perm i Nya Testamentet, och det var fullt med streck och frågetecken, utropstecken, och jag ställer fråga på fråga till Ulf Ekman som sitter mitt emot mig där, och vi går igenom, och jag tar upp Paulus och jag tar upp tungotalet, och varför slutar de alla i din församling tala i tungor när du slutar i tala i tungor, och jag tar upp synen på homosexualitet och det ena efter det andra, och han svarar, och så håller vi på i en timme. Vi har ett bibelstudium i televisionen. En timme långt, 2001. Och så kommer tittarsiffrorna, och det visar sig att vi hade 1,6 miljoner tittare. Och så var det repris 3 dagar senare, och det var det 1,3 miljoner tittare. 2,9 miljoner människor hade tittat på program som ingen ville se. Wow! Boom! Alltså, förlåt, jag ska inte gapa så mycket. Kunde man planera det? Kunde man karriärplanera det? Nej. Det är här jag för första gången får en känsla av att det är saker och ting i görningen som jag inte har initierat. Att det finns krafter som är starkare än jag. Att det finns någonting, att det inte är min begåvning och att detta som är det allena rådande, utan att jag får hjälp någonstans ifrån. Jag visste inte om jag ville bli kristen än så länge. Eller rättare sagt, jag hade inte bestämt mig för att säga att jag ville bli kristen. Men det fanns ju människor som såg det. Många kristna såg det. Han Skytte, håller inte han på att bli kristen? En av dem var Stanley Sjöberg. Stanley Sjöberg ringde till mig, den stora predikanten, en av bjässarna, en av giganterna, ringde till mig. Vi är nu på 1992. Jag har varit sökande kristen i 2 år. Han frågar om jag kan tänka mig att komma upp och besöka hans kyrka. Och jag säger ja. Han vill att jag ska komma upp och tala om hur jag ser på Gud. Och jag säger ja. Jag vet knappt vem han är. Hade jag vetat det så hade jag sagt nej. Men nu sa jag ja, och jag åker upp dit, och det var en absolut fullsatt kyrka, knökfullt, och här står jag då inför en församling av vuxna kristna människor som detta är första gången jag träffar en församling av kristna människor i hela mitt vuxna liv. Och jag är fullständigt övertygad när jag tittar ut över alla dessa människor, så tänker jag, allihopa här är helgon. Alla de här kan alla sångerna och alla verserna i segertoner. Alla kan liksom allting som ska kunnas. Och de ber och de är fromma och de syndar aldrig och har aldrig några syndiga tankar. Tänker jag där jag står och försöker hålla masken bredvid broder Stanley. Alltså, jag tänker, de kan alla bön. Jag kunde ju knappt fader vår ju. Och så ser jag att de plötsligt lutar allihopa på huvudet så. Och på skånska så säger man hellörad. Det betyder att man hellar på örat. Och det är ett skällsord för att vara frireligiös. Man är alltså så from så man har en gloria av guld som är så tung så den tynger ner huvudet. Så att man går så här. Och när man sitter i bänkarna här så sitter allihopa så. Och, liksom allihopa, och det är bara jag som står där och har huvudet. Eller jag dignar snarare av någonting som tar mig bakåt. Så. Här träffar jag den kvinna som jag älskar sedan dess. Som jag är väldigt beroende av. Som jag vänder mig till gång på gång. Den svenska kyrktanten. Ni vet, lite grå, lite till åren kommen. Ingen bryr sig särskilt mycket om henne. Bara hon kommer och gör bullar och kaffe. Och så. Det finns också en variant på den svenska kyrktanten. Den heter till exempel den finska kyrktanten. Jag bor ju mycket i Afrika nu för tiden. Och jag vet att det finns liksom den tanzanska kyrktanten också. Och den rwandesiska kyrktanten och jag beskrev vårt möte vid det här tillfället i min bok Omvänd. Jag kan se henne framför mig, liten till växten, medelålders. Hon kommer fram efter mötet när vi är på väg ut. Hon tar mig vid handen, säger en sak som ingen annan sagt till mig tidigare. Jag och min man fick en kallelse för flera år sedan att be för dig. Vi har bett för dig i flera år. Och gör det fortfarande. Vi tackar Gud för att han leder dig och använder dig. Gud välsigne dig. Detta utlöste en virvelvind av helt olika känslor. På en och samma gång kände jag mig generad, tacksam, förvirrad, glad, blyg, upprymd, häpen, nyfiken, besvärad. Jag har inte en aning om vad jag svarade. Detta var första gången och jag kunde inte koderna. Alltså, jag var inte van. Och här kommer den fram en liten tant så här och tittar upp på mig och säger, Gud talade till mig om dig för 5 år sedan. Bara det kan ju göra en stackars nyomvänd byxis. Och sedan säger hon, det är fullständigt hävnadsväckande att jag och min man har bett för dig i 5 år. Vad svarar man som kristen när någon säger att hon eller han ber för mig? Ja, det var hyggligt. Ja, det gör du rätt i. Fortsätt med det. Eller halleluja. Alltså, jag vet ju inte, för jag kan inte koderna. Dock lärde jag mig, eller dock sa jag, vet jag, tack. För den här kyrktanten, hon finns i verkligheten. Hon bor på en ö utanför Göteborg. Och jag träffar henne ibland där ute. Och hon sa, jo, du sa tack. Och det innebar att jag lärde mig att säga tack där. För det ordet kände jag inte till innan. Och det som är så viktigt i kristendomen. Och en annan sak lärde jag mig. Det finns något som heter bön och bönhörelse. Och det finns en kraft i det. Som jag sedan med tiden har fått lära mig. Inte minst i Afrika, som jag kommer till om en liten stund. Så här var det. Det var mängder av... Kan vi få... Varsågod. Det var massor av tecken och signaler. Några av dem förstod jag lite grann. Några av dem kunde jag se. Andra har jag sett först i efterhand. Jag har beskrivit dem här. det hela slutar med, hela det här slutande sökandet slutar med att jag tillbringar 4 dagar för första gången i mitt liv i en tyst retreat på berget i Dalarna i Sankt Davidsgården och är tyst i 4 dygn tillsammans med andra människor. Ber, läser heliga texter, sjunger naturligtvis men under tystnad. Och det är så heligt och det är så helt underbart. Och där blir jag där och då blir jag övertygad. Jag är kristen. Jag vill vara kristen. Och jag är kristen. Sedan så tar jag mig ner till stationen i Rättvik. Åker till Stockholm. Och på kvällen ska jag vara med i ett debattprogram i tv. Detta debattprogram handlar om skattepolitik. Som jag vid den tiden var väldigt intresserad av. Och vi pratar skattepolitik och skattepolitik och skattepolitik. Och plötsligt hör jag min mun säga: som kristen anser jag att... för det var ett stort program. Och på den tiden så skrev jag i Aftonbladet också. Och nästa kolumn hette naturligtvis: därför är jag kristen. Och så fortsatte det på det sättet. Och så var hela saken ute och jag var en kristen person. Och det är jag så glad för. Så att nu vill jag tillsammans med er sjunga sången "I min Gud har jag funnit styrka". Varsågod och stå upp och så kan du bara intonera lite där. Varsågod, ska jag berätta. Jag tar det lite piano, för jag ska berätta en sak. Det är alltså på det sättet, vilket jag har upptäckt att alla inte vet, att det finns någonting som heter Tetsé. Och Tetsé är en ort i Frankrike där det finns ett kloster som är ekumeniskt och som startade som protestantisk munk. Och dit har det, och deras specialitet, man får säga, det är att de sjunger sina böner. Och de sjunger, bönerna består av bara någon enstaka rad. Och det kan upprepas hur länge som helst. Man kan upprepa denna rad sjungande i en timme eller två. Och detta har dragit till sig genom de 20-30 senaste åren. 20 år har det dragit till sig människor från hela jordklotet som har börjat be på detta sätt. Och som samlas för att be på detta sätt. Och de samlas, det är ungdomar. Och de samlas i tusental och 10 000-tal. Och jag är inte färdig än. Det händer att de samlas i 100 000-tal. Och det har hänt att det har samlats 1 miljon ungdomar för att tillsammans sjunga Tetsé-sånger. Och nu ska vi sjunga en av dem som heter "I min Gud har jag funnit styrka". Och du som inte kan den, du kommer att kunna den om 20 sekunder. Varsågod. Funnit styrka i min Herre och bytt min hängslan i jubelsång. Amen, amen. Tack och varsågod och sitt. Omvändelse, det är ett ord, tack så mycket, som är fullständigt centralt begrepp i Bibeln. Det visas och understrykes på olika sätt, bland annat genom att omvänd är det första ordet i Jesu första predikan. När Jesu börjar predika så är omvänd det första ordet han säger. Och jag ska läsa hela denna predikan för er. Och den är kolossalt innehållsrik. Så håll öronen öppna. Matteus 4. Vid den tiden började Jesu förkunna: omvänd er, himmelriket är nära. Punkt. Slut. Det var allt. Men här finns ju väldigt mycket av det stora hela i detta ju. Omvänd är, himmelriket är nära. Begreppet omvänd, det har en central betydelse, nämligen att man är på väg åt fel håll. Man är på väg att gå bort från någonting. Man är på väg att gå fel. Men så händer någonting som gör att man stannar upp. och vänder sig därifrån och börjar gå i en annan riktning. Det är den gemensamma grunden för, som ligger i begreppet omvänd. Men därutöver är varje omvändelse en unik berättelse. Jag ska bara ge ett handfull exempel. Vi börjar med Saul. Världens mest betydelsefulla omvändelse. Saul, han var en av de första. Han var i generationen strax efter Jesu död. Han är en ung man i Jerusalem när Jesus är alldeles nydöd. Saul älskar Gud, men han hatar den här nya sekten, de kristna. Och han förföljer dem, och han är med om att förfölja dem. Och han är med om att kasta sten på Stefanus, en av de första kristna. Han är med när man dödar kristna, och det finns tecken som tyder på att han är med och organiserar och leder detta. Mycket värre kan det inte bli. Men det kan det visst är, för han hade blod på sina händer. Men han hade inte tillräckligt mycket blod. Han ville ha mer blod på sina händer. Så han beger sig i spetsen för stor sällskap. Så beger han sig till Damaskus för att hitta upp kristna människor som han kan ta hem till Jerusalem och slå ihjäl. Det här kan ni läsa om i Apostlagärningarna 7, 8 och 9. När han kommer ridande för detta stora följe, så har han på vägen till Damaskus, så har han all makt. Han har makt att döda människor. Då kommer det en röst från himlen och ett sken. Och det är Jesu röst. Och skenet slår Saul ner i vägen, i dammet, i gruset. Och han blir blind. Där ligger han nu blind, kraftlös, kan ingenting. Han ligger i skiten. För en sekund var han makten och härligheten, och nu är han skiten och eländet. Och det kommer en kanel, det kommer en kamel där och kliver över honom och så, det kan inte bli värre nu för honom. För ett ögonblick sedan så hade han all makt och all glans, och nu ligger han där och är kamel nedpisad, blind, eländig typ, maktlös. Detta är början till hans omvändelse. Han blir så småningom Paulus. Han blir den som för kristendomen ut över hela världen. Han blir den som för kristendomen ut från Jerusalem och till, vidare till Rom. Han är den som så småningom skriver de flesta av breven som står i den här. Han är den som utformar mer än några andra, Jesus undantagen, det som vi kallar kristentro. Och det började med att han mördade kristna. Mördare och förbrytare. Jo, men gång på gång i historien har Gud visat, och visar fortfarande än idag, att Gud låter sådana människor göra storverk. Han omvänder sådana människor och använder dem i Jesu tjänst. Och jag skulle kunna stå här till imorgon kväll och berätta om konkreta exempel här och nu. Men jag kan inte göra det. Jag ska bara ge ett enda exempel som jag håller på att bli invecklad i. Nämligen i Medellin i Colombia. Alltså världens knark, alltså där alla de vidrigaste knarkmördarna finns. Där alla de vidrigaste knarkgangstrarna liksom mördar varandra och andra så. Där händer sig följande, att i ett fängelse som bara innehöll sådana här knarkmördare och så, där blir en av ledarna kristen, blir omvänd till kristendom. Och sedan så omvänds den ena efter den andra, och till slut så är det hundratals och något tusental och ännu mer som är omvända till kristendomen. Och de kan öppna portarna och de går inte ut. Och går de ut så är det för att evangelisera. Och jag håller på att göra dokumentärfilm i Tanzania nu och i övriga delar av Afrika. Men jag kommer nu att bredda det och åka till Colombia för att göra en film om också detta. För det är bland annat så att kristna människor från Sverige är inblandade i detta. Halleluja. Sen så finns det ju intellektuella typer som är gudsförnekare och absolut finns ingen gud. Och så plötsligt så finns det en gud. Och så blir de stora ledare för det. Det har funnits sedan början. Augustinus som blev kyrkoledare, ivrig gudsförnekare. Och han höll sig bara med fruntimmer. Men så en dag så bestämde han sig för att Gud finns. Och så blev han Augustinus och anses alltså som var grundare av den kristna kyrkan, alltså en av grundarna, en av kyrkogrundarna. C.S. Eliot, C.S. Lewis, man som jag kommer att citera om en stund, professor i något fint engelsk litteratur vid Oxford i London, gudsförnekare, han var ute och ökte motorcykel. Och plötsligt så bara var han fullständigt övertygad om att Gud finns. Och sedan så förkunnade han Gud och Jesus i resten av sitt liv och liksom har skrivit böcker som har påverkat en hel värld. Vi har anonyma sökare som plötsligt finner. Vi har anonyma sökare som plötsligt så är det bara klart när det är slut på tvivlet nu. Det är slut på tvekandet. Jag orkar inte med oss och liksom bara... Nu ska jag till slut bara berätta om en annan så här omvändelse som jag träffade häromdagen. Alltså, och det är, även när man blir kristen, så det är ju inte på det sättet att från dag ett till dess att man lägger näsan i vädret så är man en fullständigt kristen människa som oupphörligt känner en daglig och stundlig glädje och kristen salig eld inom sig. Det finns tillfällen då man känner att ens tro är lite trist, lite tråkig, att det liksom inte riktigt händer någonting. Man har då blivit vanekristen och det kan vara väldigt segt. Väldigt, väldigt segt. Ingenting händer. Det finns inga eldar, det finns inga utbrott, det finns ingenting sånt. Det är bara som ett gammalt tuggummi alltihopa. En dam, 75 år, kom fram till mig för några veckor sedan och berättade följande. Jag har varit kristen i hela mitt liv, men de senaste 30 åren har jag varit vanekristen och det var alldeles förfärligt. Så en dag, för inte så länge sedan, så kom jag på att jag är ju inte konfirmerad. Och då gick jag till prästen och frågade, kan jag bli konfirmerad? Och prästen tittade på mig och sa, ja, varför inte det då? Och på så sätt så kom det sig att jag nu sitter i en konfirmationsgrupp med 15-åringar. Och det har gjort att liksom, all den glädje i tron som jag hade tidigare har kommit fram. Och all lusten att prata och all lusten att liksom, samtala om det så har kommit tillbaka till mig. Halleluja. Allt detta är, det finns olika sorter av omvändelser. Men de har en sak gemensamt allihopa. De är välkomna. De är välkomna. Och den klassiska berättelsen för den, det är ju naturligtvis den förlorade sonen i Lukas. En man hade två söner. Den yngste sa till fadern, far, ge mig en del av förmögenheten som ska bli min. Då skiftade fadern sin egendom mellan dem. Några dagar senare hade den yngste sonen sålt allt han ägde och gav sig iväg till ett främmande land. Och där slösade han bort sin förmögenhet på ett liv i utsvävningar. Alltså, han är hos sin fader och det är ju bilden för fadern i himlen. Och han får av sin fader i himlen så får han stora rikedomar. Men han vill ha dem för sig själv. Han vill ha dem för sig själv och han vill göra vad han själv vill med det. Så han tar hand om det och åker iväg till närmaste horhus i närmaste större stad. Och där börjar någon slags, där han börjar leva ett liv som är alldeles förfärligt. Och vad händer med honom där ute? När han hade gjort av med allt blev det svår hungersnöd i landet och han började lida nöd. Han gick då och tog tjänst hos en välbärgad man i det landet och denne skickade ut honom på sina ägor att vakta svin. Detta är en judisk miljö. Svinet är ett orent djur. Det är så illa. Vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt, men ingen lät honom få något. Han fick inte ens äta grismat med grisarna. Så långt hade han sjunkit ner. Han fick inte ens äta grismat med grisarna. Då kom han till besinning. Och tänkte, hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd och här svälter jag ihjäl. Jag ger mig av hem till min far och säger till honom, far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Alltså, han byter spår. Han byter väg. Han vänder sig bort från det som var och börjar gå på en ny väg hem till fadern. Han blev omvänd. Och på den vägen bekänner han inför sin fader sin synd. Och när han nalkas fadershuset så är han full av oro för att han inte är värd någonting. Men då kommer fadern ut. Och säger till honom, du, din kanalje, du har suttit 2 år bland svinen. Och du kan gott sitta hos svinen i 2 år till innan vi överhuvudtaget vill tala med dig här i huset. För här har vi levt rent och snyggt och fint och inte grisat ner oss. Alltså. Det var så Jesus inte sa. Låt mig få Gud. Och han gav sig av hem till sin far. Redan på långt håll fick fadern syn på honom. Han fylldes av medlidande och sprang emot honom och omfamnade och kysste honom. Sonen sa, far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa till sin tjänare, skynda er att ta fram den finaste dräkt och klä honom i den och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter och hämta gödkalven och slakta den så ska vi äta den och hålla fest. Min son var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen och festen började. Och här händer så mycket i denna text ju som är helt makalöst ju. Och jag ska bara liksom antyda, hörde ni till exempel att det stod 2 gånger, jag är inte längre värd? Jag återkommer till det. Hör ni att fadern inte, där finns inte ett förberedelseord. Ingenting. När du har bekänt din skuld och vänt dig om så är du vad du än har gjort så är du välkommen hem. Så är du godtagen. Jag är inte längre värd. Då har ni märkt det som stod mot slutet. Min son var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen. Det vill säga, saker och ting förändras. Och därmed så är jag inne på den sista tredjedelen av mitt anförande. Som är 1,5 timme exakt. Och det innebär att jag har 35 minuter till mitt förfogande. För jag började 10 över. Pastorn som gärna skulle kontrollera. Ibland får jag brev från människor som skriver som så här, jag vill gärna vara kristen men jag tror inte att jag duger att vara kristen för jag har så många fel och om jag ska bli kristen så måste jag göra mig av med så många fel och jag måste först bli av med mina fel innan jag kan bli kristen. Detta är, tror jag, en väldigt vanlig föreställning, i synnerhet bland människor som inte vet någonting om kristendom och om kristen tro. Jag brukar svara dem så här, att jag känner igen det du säger från mitt eget liv. Och jag tror att många tänker så, men det är dess bättre en missuppfattning. För Jesus var väldigt tydlig på den punkten. Jesus säger inte, jag har kommit för de friska. Och är du sjuk, så gå härifrån. Jesus säger, jag har inte kommit för de friska utan för de sjuka. Det är precis tvärtom. Det är precis tvärtom mot vad vi brukar tro. Jesus säger inte, jag har kommit för att kalla rättfärdiga. Utan han säger, jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan för att kalla syndare. Och jag nämnde just för ett ögonblick sedan författaren C.S. Lewis som blev kristen i en motorcykel. Han har gjort en underbar sammanfattning av detta underbara budskap. Gud älskar inte dig för att du är god utan för att han är god. Gud älskar inte dig för att du är god utan för att han är god. Jesus säger aldrig någonsin, du duger inte. Det finns inte. När du hör de här orden, du duger inte, så är det aldrig Jesu röst. Hur kan du veta det? Vi kan veta detta därför att Jesus aldrig säger så. Jo, men invänder du, Jesus är ju oerhört hård mot, i tonen ju ibland. Och det stämmer mycket bra det. Alltså, Jesus, han kan ju tilltala människor på det mest hänsynslösa sätt som kommer fram till honom. Han tvekar inte en sekund att säga, ni blinda dårar. Hycklare, din huggorm. Han vänder sig till en hel grupp och säger, huggormars avföda, huggormsyngel. Men nu ska vi komma ihåg att när han talar på det sättet så gäller det alltid en viss kategori människor, nämligen religiösa och politiska makthavare, religiösa makthavare, nämligen fariseer och skriftlärda, biskopar och präster och kyrkoherdar och sådana. Det är när de går fel, det är när vi går fel och det är när vi är ute och trampar på fel marker, det är då Jesus säger huggormsyngel. Och då är han något så kolossalt skarpt som vi kan knappt föreställa er. Vill ni veta hur skarpt han kan vara så ska ni gå hem och läsa Matteus kapitel 23. Han skäller ut folk i flera sidor. Alltså, det finns liksom ingenting. Det är den värsta råsop jag överhuvudtaget har läst i hela mitt liv. Men mot vanliga människor så är Jesus alltid mild, alltid förlåtande. Även när vi är de mest svårartade syndare som vi kan tänka oss. Även när vi har uppträtt helt fel. Vi har äktenskapsbryterskan som hittades på som man alltså tog på bargärning så att säga. Jesus säger, även jag har förlåtit dig. Vi har den ångerfulla rövaren på korset som bara säger orden. Den första rövaren där hånar Jesus. Den andra rövaren säger, vet du inte vad du gör? Du hånar en människa som är syndfri till skillnad från dig och mig. Och så vänder han sig till Jesus och så säger rövaren, tänk på mig när du kommer till ditt rik. Och Jesus vänder sig till honom full av lidande och plåga och säger, redan ikväll ska du vara i himmelriket tillsammans med mig. Och så har vi då Simon, han som blev Petrus. Och där ska vi läsa fiskafänget. Fiskfångsten. Lukas 5. Vi har ju en rätt stor sjö i närheten av Vasa. Vi vet vad fiskeri är här. vi kan detta. Och detta är en sådan miljö. Och det är en sådan miljö där Jesus ju, där ofta när Jesus berättar om saker och ting, så tar han ju, även om han ska gå in i det djupaste som finns, så börjar han alltid sina historier i det enklaste som finns. Hade han skrivit sina berättelser, hade han uttalat sina liknelser eller berättelser idag, så hade han börjat med att säga: en man i Vasa gick ut för att laga bilen. Och sedan så hade han berättat en historia som till en början med bara påminner om hur man reparerar förgasare. Men så småningom så kommer man att kunna förstå, så växer berättelsen. Därför att Bibeln växer oavbrutet när man börjar läsa den. Det får betydelse efter betydelse efter betydelse. Och till slut så förstår vi att den där förgasaren, i 2000 år senare så förstår vi, när vi läser berättelsen om förgasaren i Vasa, så förstår vi vilka oerhörda konsekvenser detta fick för hela världshistorien. Så här börjar Jesus sin berättelse vardagligt. En gång när han stod vid Pölens strand och folket, nej det står det inte, det står Genesarets strand, och folket trängde på för att höra Guds ord, fick han se två båtar ligga vid stranden. Fiskarna hade gått ut för att skölja näten. Han steg i den ena båten som tillhörde Simon och bad honom ro ut ett litet stycke. Om man är lite lekfullt lagd och vi får leka med respekt för texten, så får vi lov att leka med den. Så låt oss leka med den här texten en liten stund. Alltså, kan det ha någon betydelse att det står att han säger till Simon att ro ut ett litet stycke? Jo, det tror jag. Detta är ju den första predikan Jesus håller inför sina lärjungar. Han börjar inte då med det stora, tunga teologiska artilleriet. Han börjar inte med 24 delars utläggning om det trinitariska mysteriet. Utan han säger till folk att de ska ro ut på grunt vatten. För hur är det på grunt vatten? Jo, där ser man ju allting. Där finns inga hemligheter. Man kan stå där och titta på sina liktornar. Därför att det är liksom bara så högt. Och man tittar ner och där finns ingenting som gömmer sig där. Det finns ingenting som är farligt. Han börjar där i grunt vatten. Sedan satte han sig ner och undervisade folket från båten. När han hade slutat tala sa han till Simon: ro ut på djupt vatten. Ser man på. Här blev det lite något annat än liksom fiskerilogistik. Här kommer det. Nu säger han: ro ut på djupt vatten. Han har nämligen undervisat sina första lärjungarna med sina första undervisning. Och nu tål de lite mer. Nu tål de lite mer. Så nu säger han: ro ut på djupt vatten. För hur är det på djupt vatten? Jo, men för det första är det ju farligt på djupt vatten. Därför att de här fiskarna kan ju inte simma. Det bevisas ju så småningom när en av dem håller på att drunkna när han försöker gå på vatten. Så det är alldeles tydligt att de inte kan simma. De har inte tagit simborgarmärken. Så det är farligt att vara på djupt vatten, för då kan man gå under och sjunka ner som en sten. Och för det andra så är det ju på det sättet att när man är där ute på djupt vatten, så vet man att där nere under till finns så många hemligheter. Där finns ett underbart och ett skönt liv. Det finns fantastiska former, färger, men vi ser det inte. Men det finns där trots att vi inte ser det. Vi är inte lika dumma som vissa somliga som säger: jag kan inte se Gud, därför finns inte Gud. Vi kan ju inte ens se fiskar på en meters djup. Och så lyssna. Och lägga ut näten där. Simon svarade: mästare, vi har hållit på hela natten utan att få något. Men eftersom du säger det ska jag lägga ut näten. Och de gjorde så och drog ihop en väldig mängd fisk. Näten var nära att brista och de vinkade åt sina kamrater i den andra båten att komma och hjälpa till. De kom och man fick så mycket fisk i båda båtarna att de höll på att sjunka. De hade varit ute och fiskat hela natten på egen hand, men de hade inte fått någonting. Men nu så samarbetade de med Jesus och då fick de två båtar fulla med fisk. De fick oändligt rika gåvor av Jesus. Bara de gjorde så som han sa åt dem att göra för deras äktighet. Hur reagerar då Simon på detta? Hur reagerar Simon när han får oändligt rika gåvor av Jesus? Då kastade sig Simon Petrus ner vid Jesu knän och sa: lämna mig, Herre, ty jag är en syndare. Han säger nej till Jesus. Jesus kommer och ger honom ett helt frieri, ett helt altare med underbara fiskar i bröllopspresent. Och han säger nej. Lämna mig, säger han. Och så ger han ett skäl. Ty jag är en syndare. Men Jesus har inte en enda sekund tagit upp detta. Jesus har inte överhuvudtaget nämnt detta. Utan det är han själv som tar upp det. Det är han själv som bestraffar sig själv. Det är han själv som anger sig själv. Inte Jesus. Och hur reagerar Jesus? Han bryr sig inte om Simon. Inte ett dugg. Utan han säger istället, den fullständigt häpnadsväckande, var inte rädd. Och så säger han, från denna stund ska du fånga människor. Och från den stund är Simon Petrus. Den stora Simon Petrus. Peterskyrkan, ni vet. Simon Petrus säger, jag är en syndare, och därmed så har han sagt ett ord som har blivit till ett tabu i vissa delar av den svenska kyrkligheten, nämligen synd och syndare. Och i vår svenska kyrka säger det på det sättet, och jag är själv med i den så jag kan tala om den, att jag vet ju att det finns mycket starka krafter som vill att vi ska sluta tala om synd. Vi ska ta bort syndabekännelsen. Varför det? Därför att man säger människor som kommer till kyrkan och får höra om synd, det första de kommer att bli rädda, skrämda. De tycker att det är obehagligt. Så vi pratar inte om det där med synden. Men det finns ett problem med hela det resonemanget. Om du slutar tala om synden så måste du också sluta tala om nåden och förlåtelsen. Om du inte har något syndamedvetande så kan du inte heller ha ett förlåtelsemedvetande, ett frälsningsmedvetande, ett nådemedvetande. I så fall så avstår vi från det finaste och underbaraste som överhuvudtaget finns i den kyrkliga, i den kristna läran. Alltså uppgiften för en kristen är inte att släta över sin synd utan att se den och bekänna den och på så sätt få ett nytt liv. Det är detta det går ut på. För i annat fall så fortsätter det ju bara som tidigare. Och vi är ju inte kristna för att allt ska vara som det var tidigare. Ja, jag har blivit kristen för att ingenting ska förändras och för att allting ska vara som tidigare. Tack gode Gud för att du frälste. Tack gode Gud för att du omvände mig för 23 år sedan. Och tack för att ingenting har hänt sedan dess. Vi vill ju förvandlas. Det är det går ut för. Vi vill förvandlas och vi vet att förvandling i djupet det får vi bara tillsammans med Jesus och heliga ande och Gud. Och detta med förvandling, det är ju ett centralt begrepp i Bibeln. Som jag sa för en stund sedan, när jag föregick detta. Mörker som ska bli ljus. Det minsta som ska bli den största. Det första som ska bli den sista. Den sista som ska bli först. Den gamla människan som ska bli en ny människa. De gamla kläderna som ska bli en ny klädnad. Även, alltså allt detta går ut på att vi ska förvandlas och bli mer och mer Kristuslika. Vi ska lägga vårt gamla bort från oss. Vi vill förvandlas, vi vill bli bättre människor, vi vill bli bättre kristna och vi vill kämpa för det och vi vill be Jesus om hjälp med det. Och då blir vi mer och mer Kristuslika. Och det är det det går ut på. Och det är denna möjlighet till förvandling som är så alldeles underbar i det kristna livet och som gör det så spännande. Jag ska avsluta det här med att tala om förvandling. Detta med ansikte mot ansikte, detta med förvandling, det genomsyrar också denna bok som jag tog upp i början av vårt möte här. Och omnämnde då som heter Ansikte mot ansikte med en samtal om kristen tro som jag har gjort tillsammans med Wilfrid Stinnissen. Jag bygger den här boken på att jag har läst Stinnissen sedan 1993. Jag har läst alla hans böcker. Han har haft ett stundtals inget inflytande alls på mig och stundtals har jag varit nosat på honom men gått därifrån och stundtals har jag bara tyckt att himmelriket har öppnat sig. Och efter snart 20 år som kristen så är Wilfrid den som jag absolut inte kan undvika att läsa tillsammans då med Bibeln. Och så kom det sig att jag fick möjlighet att träffa honom och träffa honom under ett helt år ute i klostret och jag fick ställa frågor om allt han hade skrivit om. Och det blev denna bok, Ansikte mot ansikte. Kapitelrubrikerna pekar, de heter Vägen till Gud, att leva utan Gud, att längta efter Gud, att säga ja till Gud, om andlig lättja, om tvivel av vårt behov av tecken, om Guds rike, synd, något helt annat än vi brukar mena, erkänd synd, vägen till nåd, syndamedvetande, bönens väg, en katedral av Gud, allt kan förvandlas, etc. etc. Ni hör, vägen till himmelen, lidandets mysterium, fräls oss ifrån under. Det här är att hoppa rakt i det kristna plurret. Här är det. Det här är för kristna badare som vill bada länge och grundligt. Så är det. Allt i boken bygger på följande premiss. Gud älskar oss så som vi är, men han vill hjälpa oss att förändras, att förvandlas. Gud älskar oss så som vi är, men han vill hjälpa oss att förvandlas. Och denna Gud är också den enda som i grunden kan hjälpa oss. Lyssna här på några av rubrikerna, kapitelrubrikerna. Gud är den store förvandlaren. Gud kan förvandla allt, även vår synd. Gud kan förvandla även det förflutna. Gud kan bygga katedral av grus. Det är ju inte så att broder Wilfrid på minsta sätt bagatelliserar synd. Tvärtom, synd är det värsta som finns. Men synd är inte slutet på historien. Det är inte slutet på historien när du och jag syndar. Det är början på Jesu historia med oss. Därför att vår synd ger Jesus en chans och helige ande att gå in i våra liv och vrida det rätt. Och förutsättningen för att vi ska kunna göra det är att vi bekänner det. Men det är alltså inte på det sättet det är alltså inte så att när jag gör mina dumheter så slutar Gud vara intresserad. Det är tvärtom på det sättet att just när jag gör mina dumheter så dyker det upp väldigt mycket änglar och gudomlighet och helighet runt omkring mig. Gud är också herre över det förflutna. Han kan förändra det förflutna. Om man har levt ett liv i utsvävningar som till exempel den förlorade sonen kan det ändå bli fantastiskt. Så länge vi lever kan allting bli bra. Alltså, det är en kärlekspredikant, det är nådens predikant, det är hoppets predikant. När han talar om att Gud kan förvandla allt, även vår synd, så säger han Med en fantastisk virtuositet låter Gud våra synder och misstag bli till välsignelsebringande element i ett större sammanhang. När vi begår våra dumheter är de naturligtvis inte bra, men efteråt kan de bli till en rikedom både för oss själva och för andra. Lyssna nu alltså på hur det här hänger ihop. När vi begår våra synder så är det naturligtvis inte bra. Men Gud har en fantastisk virtuositet. Efteråt kan de bli till rikedom både för oss själva och för andra. Ja, men ge mig ett enda konkret exempel, säger du kanske. Ja, men det är hur lätt som helst. Det är hur lätt som helst. Nämligen att allt ont och dåligt som vi gör blir till välsignelse när vi erkänner det för oss själva och för andra. Vill ni ha någonting konkret? Jag säger LP-stiftelsen. Jag är i en pingstkyrka nu. Och jag säger LP-stiftelsen. Jag är i en Sionkyrka nu. Det där visste jag inte. Vi är i en Sionkyrka nu. Och jag säger LP-stiftelsen, Levi Petrus-stiftelsen. Vilka är det som är med i Levi Petrus-stiftelsen? Det är omvända människor. Vad är de omvända från? De har varit prostituerade, horor, knarklangare, utbytare, gangster, slagskämpar, suttit i fängelse, misshandlat, slagits, etc., etc. Allt de har gjort har varit ont och fel. Men så kommer de till Jesus, de blir omvända, de går med i LP-stiftelsen, och på LP-stiftelsen så har de möten, och så ställer de upp sig här långa rader, och så står de här, och allihopa ser ut som gamla knarkare och kåkfarare och horor, vilket de också är, men nu är de det i Jesus Kristus, och de bekänner det och de berättar om det för oss andra som sitter där ute, och då förvandlas deras berättelse till någonting fullständigt underbart, nämligen berättelsen om omvändelse och om människor som går från mörker till ljus, som går från att vara sist till att vara först. Och därmed så förvandlas även vårt förflutna. Alltså även min syn på mitt eget förflutna, allt skit jag har gjort, allt jag har hållit på med, allt jag har, så det kan jag plötsligt se på ett nytt ljus nu. Därför att jag kan använda det i min omvändelse. Därför att det kan göra mig till en ny och bättre människa idag. När jag lägger det i Guds hand. Gud kan förvandla även det förflutna. Gud kan förvandla även det förflutna. Gud kan bygga en katedral av grus. Jag var i en stor frikyrka i centrala Sverige. Rik, välmående. Det var absolut fullsatt i kyrkan, och jag hade precis givit ut den här boken Ansikte mot ansikte, och jag fastnade för att Wilfrid säger att Gud kan förvandla, Gud kan bygga katedral av grus, och jag förkunnade på det temat, och medan jag höll på med det så var det en så hände någonting i församlingslokalen. Det blev nämligen andlöst tyst. Nu ska jag be er att sluta andas. När jag säger nu så slutar ni andas. Och sen börjar ni andas igen när jag säger nu. Nu. Så blev det i denna kyrka. Vad jag inte visste, det var att pastorn som pastorsvis, de sitter antingen där eller sitter där, och denna pastor satt där. Vad jag inte visste om honom, men vad alla andra visste, det var att han var sammanlagt dömd till 30 års fängelse i sitt liv. Han har suttit 8 år på Kumla. Och man sitter inte 8 år på Kumla för ingenting. Men nu sitter han här och är en katedral som var grus. Och hela församlingen liksom får något ord på detta när de slutar andas. Det är vad jag tror händer. Nästa dag var jag i en frikyrka på mil därifrån, 10-12 mil därifrån. Och så berättade jag om det som hade hänt dagen innan. Det är den man längst bak som sträcker upp handen och så säger han, kan jag få säga någonting? Ja, men det går bra. Jag heter Nisse, säger han. Och jag har suttit 21 år i fängelse. För 7 år sedan blev jag frälst. För 3 år sedan blev jag frisläppt. Idag på morgonen fick jag mitt livs första hederliga jobb. Och hit kom jag hit på kvällen. Och så hör jag dig och talar om en munk från Belgien som säger att jag är en katedral. Och det är precis så jag känner mig. Och det var en pinsförsamling där man inte hade glömt att det finns ett ord som heter halleluja. Och så halleluja, sa det så att hela liksom bönehuset höll på att blåsa bort. I vart fall taket. Ett år senare var jag i Korskyrkan i Karlstad och berätta om detta. Då är det en kvinna på tredje bänkraden. Kyrktant, fast lite sliten får man nog säga. Och så hon lyssnar på mig och säger att hon blev väldigt agiterad, rörd. Och så räcker hon upp handen och så säger hon, får jag säga någonting? Varsågod damen, säger hon. Säger jag, Nisse är min son, säger hon. Jag är Nisses mor. Och jag vill berätta en sak för hela församlingen och för dig. Och det är att Nisse har påbörjat en pastorsutbildning. Och han kommer att bli pastor. Alltså förvandling, förvandlingar. Även den minsta, även grus kan växa upp och bli liksom någonting underbart. Och nu ska jag berätta om en... Jag ska avsluta med att på 8 minuter berätta om det jag håller på med i Tanzania, och för tillfället i Tanzania. Tidigare var det Sydafrika, det kommer att bli Rwanda, men nu sedan några år tillbaka Tanzania. Någon swahili-talande här? Ingen swahili. Det här måste gå fort. En lång historia. Jag bantar ner den till följande. På 20-talet föddes en flicka i en by, i en skånsk by som heter Tyringe. Hon var en helt vanlig flicka. Hon skulle bli sjuksköterska eller lärare. Men hon var också kristen och med i det som heter EFS, Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, som är en missionsbaserad organisation. EFS bestämde sig för att skicka Ulla, som hon heter, till Tanzania. Vi talar om 50-talet. Hon hade aldrig varit utomlands. Hon hade med sig $25. Hon flög med den tidens propellerplan över hela denna gigantiska kontinent som ju på den tiden var 20 gånger större än vad den är idag. Ni förstår vad jag menar. Kommer fram till Dar es Salaam, hett som i helvetet. Tar sig på den tidens afrikanska vägar 100 mil in i landet. Bilen stannar. Hon befinner sig i en by. Det finns inte en skola i närheten av den här byn. I hela distriktet finns inte en skola. Hon börjar bygga en skola. Hon börjar med att göra en perfekt ritning över en stor skola och sedan börjar hon samla in material från trakten och lite pengar där det fanns och så börjar de bygga. Och 3 år senare så stod där en stor, stor, stor skola i 3 våningar och den står kvar där fortfarande än idag. Och sedan stannade hon i 36 år i Tanzania och byggde skola efter skola efter skola. Ulla Svensson heter hon. När Ulla hade varit 10 år i Tanzania så föddes en liten flicka i byn. En afrikansk ung kvinna föder en liten flicka och modern dör vid förlossningen. Flickan är sjuk av alla möjliga sjukdomar som man kan få i synnerhet i Afrika. Och hon håller också på att dö. Då tar mamma Ulla hand om henne. Ger henne namnet Annette. Annette växer upp hos Ulla ute i den afrikanska by. Annette är kolsvart centralafrikansk eller östafrikansk. Men hon lär sig på detta sätt tala perfekt Thyringe-dialekt. Det är som om hon hade börjat tala närpes. Något. Hur vet jag säga det? Ja. Hon lär sig tala närpesdialekt. Och växer upp och visar sig att hon är kolossalt begåvad. Hon blir präst. Hon gifter sig med manlig präst Steven Munger. De flyttar till Sverige, till Lund. De doktorerar i teologi. Han kallas hem igen till Tanzania för att bli biskop i det nordöstra distriktet. Det är de höga och vackra Usambara-bergen upp mot Kilimanjaro, upp mot Kenya. Hon följer efter sin man hem dit och blir ansvarig för det diakonala arbetet. Jag träffar henne på plats där nere i bergen. Därför att jag är där för att göra en film om hennes mamma Ulla. Som har följt med mig 83 år gammal till Afrika igen. Och det blev en film som så småningom hette Missionens människor. När jag är där nere och filmar Ulla så säger Annette: Göran, följ med mig upp i bergen så ska jag visa dig en sak. Och jag följer med henne upp och det är regnskog, det är djungor, det är en liten grusväg som går upp och i dåligt skick och högre upp. Och till slut är vi uppe på 1400 meters höjd i regnskogen. Där stannar hon bilen. Där finns 6 stycken ruiner. 6 ruiner av hus. Och hon pekar på de här ruinerna och jag filmar. Och hon säger, här har jag fått ett uppdrag från Herren att bygga ett kristet universitet. Och så börjar hon gå runt omkring och så pekar. Och det är riktiga ruiner. Det ser ut alltså som att det var fullständigt sönderbombat. Och så pekar hon på dem och säger, här har vi en sovsal för 12 stycken kvinnliga studenter. Och här har vi ett computerrum och här har vi en matsal. Hon ser en katedral, jag ser bara grus. Men jag filmar det. Och sedan åker jag ner under det året som kommer, så åker jag fram och tillbaka mellan Tanzania och Sverige och gör 6 resor ner och filmar vid 6 tillfällen. Och för varje gång så har det vuxit brick by brick, sten för sten. Och efter 1 år så har hon byggt ett universitet. Då står det klart. För 130 studenter på 1400 meters höjd i regnskogen. Det är färdigt. Det är klart. Och det blir filmen Brick by Brick som handlar om hela den här processen. Sedan går det 2 år. Och det var 130 studenter som ska ta sina master's degree. Nej, inte bachelor. Vad blir det? Bachelor degree. Och de kommer där med sina påsar och kommer från alla möjliga håll och kanter. Och jag filmar och det blir denna film. 2 år senare så ringer Annette till mig. Och jag hade inte varit nere i Tanzania på de 2 åren. Så ringer Annette till mig och säger, nu så har vi ju jubileum och nu ska den första kullen som du filmade, nu ska de genomgå examen. Och det var ju så roligt om du kunde komma ner. Ja, sa jag, det vill jag gärna, men jag tar med mig en kameraman och min egen kamera också. Det går bra. Och så kom jag då på en fest och på denna fest så träffar jag Lena Maria Klingvall. I Sverige och över delar av världen är hon jättekänd. Jag vet inte hur pass känd hon är just här, men en del av er känner till henne. Nu vänder jag mig till er som inte vet. Lena Maria är född utanför Jönköping. Hon föddes utan armar, med bara ett ben som fungerar och ett ben som slutar här. Och här sitter en fot. Utan armar, ett ben och där sitter en fot. Hon är ju på det sättet, säger hon, ju fullständigt, det är ju fullständigt omöjligt att tänka sig att det ska kunna bli någonting av denna människa. Men det blev det. Hon blev så småningom världsmästare i simning, till exempel. Hon blev författare och skriver bestsellerböcker för hela jordklotet. Hon blev sångerska och blev megastjärna i Japan och i stora delar av Asien. Varenda japan vet vem hon är. Hon har ju gett alltså 400-600 jättekonserter. Hon gör allting, men hur lever hon? Jo, men hon gör allting med tårna. Så hon lagar ju mat med tårna. Och hon kör bil med tårna. Och fort går det. Och när hon dricker så liksom så... Och så går det ner. Och där sitter vi och hon är min bordsdam. Och hon skär upp maten med tårna. Och jag försöker låtsas som ingenting. Och så ringer det. Och då gör hon en liten knyck, för det visar sig att hon har telefonen i BH:n här. Så gör hon en liten knyck, så kommer hon upp där och så kommer den lilla foten där som puttar till den, som kommer upp under hakan. Och sedan så börjar tårna på foten alltså slå. Lena Maria, det är helt obegripligt allting. Jag berättar för henne om det här universitetet nere i Tanzania och att jag ska åka ner dit. Och hon frågar, får jag följa med? Och jag säger gärna. Och så ordnar jag det med Annette Munga som är universitetets rektor och som blir eld och lågor och säger som så här. Vi är i en del av världen där det är en skam att få ett handikappat barn. Det är ett straff och en skam, och man sätter handikappade barn bland djuren och så. Och vi vill utrota och förändra detta. Och vi tror att bästa vägen att göra det är att människor som går på universitet och så småningom ska bli lärare och politiker och makthavare, att de ska få en undervisning när de går på universitetet om människovärde och handikappvärde och handikappades mänskliga rättigheter. Och detta har vi genomfört. Detta är vårt aim på vårt universitet. Med detta i bakhuvudet så åker vi ner. Lyssna nu. När vi kommer ner och vi kommer upp i berget, så visade det sig att Annette på de 2,5 åren som har gått har byggt ett universitet till. På andra sidan bergtoppen. För 1300 studenter. Och det är nu ett kristet universitet på kristen grund, men öppet för muslimer. 60% av dem är kristna, elever, 40% är muslimer. Och Lena Maria går upp då på den stora estraden. Hon går på den stora estraden och jag filmar ut mot folket. Och det sitter 800 personer där ute i någonting som var en ruin för några år sedan. Och man ser ju ofta vilka som är muslimer och vilka som är kristna. Och så börjar Lena Maria berätta sin historia, och det är naturligtvis ingen där som har sett överhuvudtaget någonting liknande. Hon kliver upp och sätter sig på ett bord och skriver med foten sin namnteckning. Alltså hon gör inga cirkuskonster. Man bara ställer frågan till henne, hur skriver du? Och så visar hon det. Elektrisk stämning. Lena Maria övergår till att sjunga. Hon sjunger då O store Gud. Och det är den vi ska koncentrera oss på nu. Det vill säga en svensk psalm från 1800-talet. Skriven av en trist figur i en trist svensk stad. Lena Maria sjunger nu första versen på engelska, nej på svenska. Sedan sjunger hon första versen på engelska och så sjunger hon tredje versen på swahili. Det var därför jag började med att fråga om det var någon som kunde swahili här, för då hade vi läst en sak. Och så börjar hon sjunga. Och du kan sätta igång det. Och jag har i min kamera två flickor som sitter på andra bänkraden. Den ena är kristen och den andra är muslim. Och den kristna flickan, hon är öppen och hon bara strålar och skrattar och så. Den muslimska flickan har ett komplicerat själsliv och man ser det. Hon vet inte riktigt hur hon ska bete sig. Det här är ju en del av världen där muslimer och kristna lever tillsammans. Men det har börjat komma spänningar även där. Och man ser på henne att hon inte är säker på hur hon ska göra. Och så kommer tårar på henne. Och till slut så börjar hon sjunga med hon också. Och man ser liksom muslimer och kristna sitta här på 1400 meters höjd i Usambara-bergen i Tanzania och sjunga O store Gud från Sverige på 1800-talet och liksom snacka om förvandling, snacka om förändring, snacka om vilken kraft som det finns när vi vänder oss till Gud och när vi öppnar oss för vad Gud vill med oss och att han hjälper oss. Och hur skulle någonting av detta överhuvudtaget kunna vara möjligt om vi själva skulle göra det? Om vi börjar med Ulla från Tyringe som åkte till Afrika utan att kunna någonting och byggde skolor över hela landet och fortsatte mot Annette som var nära att dö när hon var född, och om vi fortsätter till Lena Maria och sedan universitetet i sig som var en ruin som växte upp till slott. Och nu föreslår jag att vi reser oss upp och avslutar det här med att sjunga O store Gud, men den är väl väldigt många verser, är den inte det? Så därför sjunger vi 1, 3 och 7 tror jag.